Donald Trump avslutar sin valkampanj med massmöte i Madison Square Garden i hemstaden New York City. Fler än 30 personer talar, inklusive Elon Musk, Tucker Carlson, RFK Jr., Tulsi Gabbard, J.D. Vance, Mike Johnson, Vivek Ramaswamy, Rudy Giuliani, Dana White, Hulk Hogan och Dr. Phil. vilken lista. Det kanske är mycket sagt att han avslutar sin valkampanj. För han hade, tror jag, ett möte till, en sån här rally till i Atlanta, tror jag, några dagar efter. Nu kanske han har haft fler. Men jag har faktiskt läst där också att det här skulle vara liksom den stora, the grand finale på kampanjen. Det är väldigt stort givetvis, väldigt symboliskt, Madison Square Garden. Om vi bara ska prata lite om det. Vi har redan pratat om att han har fått kritik om det här med att det finns en sorts nazistisk historisk koppling på grund av ett möte som ägde rum 1939 och allt det där. Men det var väldigt häftigt, får man säga. Just alla de här namnen. Och de här namnen som jag räknar upp från rubriken, det är bara som sagt, det är fler än 30 personer. Det är många andra kändisar. Mycket såna artister, musiker och även andra konstnärer som jag inte känner till. Lee Greenwood såklart, men också många andra. Komiker och så vidare. Hela Trump-familjen var där såklart. Alla sönerna, Don Jr., Eric och Melania pratade och så vidare. Så det var verkligen, det brukar inte vara så mycket folk på ett Trump-rally. Så det faktiskt, jag tyckte det var väldigt imponerande och väldigt stjärnspäckande. Om vi ska ta ett steg tillbaka och prata kanske lite mer allmänt om valkampanjen. Vi gör ju lite svep då över USA valrörelsen och vi brukar köra varannan vecka och då blir det mycket som ansamlas. Och nu är vi precis på slutspurten såklart. Det är en vecka kvar. Det är exakt en vecka kvar. Så att det är tisdag kväll nu och nästa tisdag kväll, natten till onsdag nästa vecka, så är det valvaka helt enkelt. Vi får se vad vi hittar på här i Radio Bubbla. Vi brukar ju traditionsenligt ha amerikansk valvaka. Vi hade det 2016, vi hade det 2020. Så det blir någon sorts valvaka även det här året, men vi har inte bestämt exakt vad. Vi vet inte heller om det blir en ordinarie radiosändning på tisdag eller om vi hoppar över det till förmån för valvakan. Men nu var står vi nu inför sista veckan? Om vi ska säga någonting om Kamala Harris, kanske till att börja med. Jag vill prata mer om Donald Trump, men jag vill säga någonting om Kamala Harris. Alltså det, du får säga om du inte håller med, Boris, men jag tycker det är väldigt tydligt att hennes kampanj har tappat fart, hon har tappat momentum. Det fanns mycket glädje och energi precis efter att Joe Biden avsade sig kandidaturen och allt det där. Den energin är borta nu. Och det är väldigt deppiga tongångar generellt från demokrater, alltså kommentatorer och sånt där, som säger liksom att det är tufft nu liksom. Och det är de här sakerna som vi har berört delvis tidigare, att först så har Harris inte gett några intervjuer alls. Och sen så gav hon en serie intervjuer som var som katastrofer. Inklusive en hos Bret Baier på Fox News som var en riktig, riktig pannkaka. Och sen blev det tyst igen. Sen blev det inga mer intervjuer. Väldigt sparsamt. Politiskt så har Harris-kampanjen gått väldigt långt åt höger. De har hållit på med det i liksom en månad, två månaders tid. Så att det är till och med så att de attackerar Trump från höger i fråga efter fråga, inklusive invandringspolitiken. Så det är helt galet. Alltså, förmodligen så är det politiskt smart. Det är en klassisk taktik. Och det är liksom det är en sån här vågrörelse som man ser traditionellt. Att man går långt åt vänster i primärvalskampanjen och sen i general election så går man långt åt höger. Alltså om man är vänsterpolitiker. Men det är också väldigt man betalar ett pris för det. För det är väldigt trist för hennes bas att hela tiden höra henne prata om liksom hur hårt hon ska hålla gränsen mot Mexiko, hur liksom tuffa straff alla brottslingar ska få och så vidare, hur mycket hon ska sänka den eller den skatten. Så att hon får mindre goodwill över i den egna basen, vilket hon verkligen behöver i slutspurten. Så att hennes egna ger hjärnet med att mobilisera väljare i slutskedet, som är en av de absolut viktigaste sakerna. Så det är en balansgång, de går balansgången, men jag ser nästan ingenting i den här kampanjen som är liksom positivt, som demokrater kan vara entusiastiska eller optimistiska över. Vad tycker du, Boris, om Harris-kampanjen?
Nej, alltså det, jag försöker försätta mig ett tillstånd att vara vit kvinna förort och demokrat och se hur jag skulle det. Det är ju en ganska stor grupp, för att tala om vita republikanska kvinnor. Och alltså, och när jag försätter mig i detta transartade tillstånd så tror jag nog att nej, men Harris hanterar det här. För att förflyttar jag mig till mig själv så tänker jag att det är en kampanj som har gått i stå och så där. Men tar jag fram en inre demokratkvinna så tänker jag att nej, men jag ska nog rösta på Harris. Därför att dels tror jag att mycket av det här hon får kritik för, alltså som och sådana som oss, så att säga, liksom fumligheten, hennes ständiga tjat om att vad vet jag är bara en mamma, vilket hon inte är, vilket gör det lite konstigt i och för sig. Så jag tror det går hem i stugorna i kombination med att hon behöver inte bygga någon entusiasm. Hon behöver bara säga att Hitler väntar om hörnet. Alltså, och sen kör hon ju stenhårt också med aborten nu. Han kommer att tvinga er alla att föda barn vare sig ni vill eller inte. Vare sig ni kan föda barn eller inte. Alltså, jag tror att det där räcker väldigt. Alltså, frontlinjerna är dragna. Att spela förvirrad och svag är och jag bara, mamma, det kan funka i stugorna bra mycket bättre än en trygg och säker Donald Trump. Plus det här med skrämseln. Så att,
men om man ser det som rent hantverk, ja. Alltså, vore det inte bättre om de också kunde ha lite entusiasm även om det inte behövs? Eller är det bara omöjligt? Är det, liksom, det låter som att du eventuellt säger att kampanjen gör nästan precis det de ska göra. Är det det som du säger?
Om jag fick slippa vara demokratkvinna och ta hand om kampanjen, då skulle jag köra den på ett annat sätt och inte till och med Kamala Harris. Men det jag säger är egentligen att det kommer att fungera, det räcker, alltså med tanke på att en så stor del av befolkningen är idioter på båda sidor faktiskt, så räcker idiotantalet väger över på Harris sidan. Så att det kommer att räcka.
Nu hoppar du inte ungefär 30 minuter fram i det här inslaget, Boris.
Jaha.
Jag ska fråga dig sen, nu har redan sagt, men jag vill prata lite grann om framtidsutsikterna. Jag var mer nyfiken på, som sagt, liksom det politiska hantverket. För jag vill kontrastera med Trump-kampanjen också, vad de håller på med. Det är ju såklart relevant. Nej, vad man gör som kampanj är också i relation till vad andra kampanjer gör.
Men man jobbar med det man har. Va? Nu har ju kampanjmakarna fått den här kvinnan på halsen och hennes köttbulle där till vicepresident. Och det är... De gör nog alldeles rätt. Liksom. Det är... Vi kan ju liksom tycka jäkla mespropp där som inte ställer upp i Joe Rogan. Men det är ju alldeles rätt att inte låta henne ställa upp. Alltså. Några intervjuer där hon får ju spela liksom, och några presskonferenser där hon kör Hitler. Det får duga. Det är det virke de har och jag tycker de sköter det bra faktiskt.
Ja.
Håll kvinnan undan.
Det är ett väldigt bra exempel på ett absolut korrekt beslut som kampanjerna har fattat. Men till exempel, om jag var chef för Harris-kampanjen, då skulle jag ha liksom, jag skulle ha sett till att fejka många fler intervjuer, många fler presskonferenser. Jag skulle tagit liksom de mest lojala journalister man kan hitta och haft liksom skriptade intervjuer så att det såg ut. Man kunde peka, ja, men har gjort den här intervjun med CNN och den här med MSNBC och har varit på de här liksom podcasten. Allting skulle vara fake, allting skulle vara helt skriptat. Man skulle stå med en pistol mot huvudet mot programledaren som intervjuade för att se till att de aldrig gick utanför manus. Men jag tycker det är konstigt att de inte ens har försökt liksom släta över många av de här liksom stora svagheterna som Harris har.
Ja, det, men de kanske är lika svåra att släta över som... tänk så här, de är lik, på ett annat sätt är de lika svåra att släta över som Bidens anfall av, föranfall av den kommande totala demensen. Och jag skulle också dra mig för att placera henne i för många situationer, därför att även om jag hade en Smith & Wesson riktad mot reporterns huvud, va? Det vet inte. Alltså jag tror det är så pass mycket att vi vet inte vart det bär hän. Och det räcker med det vi har. Och jag tror att allt är nu inriktat på att få maskineriet att fungera, piska upp mexikaner och svarta på bussarna till vallokalerna med dem, organisera också de mer ordentliga formerna av valfusk, alltså.
Visst. Jag tänkte vi kan prata lite om det också, strukturen på en valrörelse och vad som händer i vissa faser. Mm. För det du säger nu, det är väldigt sant och väldigt viktigt, såklart. Så Trump-kampanjen, jag försökte göra en liten kontrast där, men i Trump-kampanjen så har det hänt ganska många intressanta saker. Madison Square Garden, vi redan pratat om det, och alla hans rallies. Jag vet inte om jag har gått igenom någon gång hela hans rally. Kommer du ihåg, Boris, som jag har gått igenom hela Trumps historik av rallies sedan 2016?
Nej, det har du faktiskt inte gjort.
Nej, jag har gjort research på det nämligen. Alltså, jag har lagt ner ganska mycket tid på att kartlägga alla rallies han har gjort. Jag kanske ska spara alltihopa till kanske till valvakan. För vi behöver grejer att prata om hela natten på valvakan. Men han har gjort nästan 600 rallies sedan 2015 och 2016. Jag tror att Madison Square Garden var nummer 580. Så det är en enormt, enormt imponerande insats som han har gjort. Men han gör också många andra intressanta saker. Och en som jag skulle vilja prata om, för det har varit så omtalat och så memetiskt. En av de mest ikoniska sakerna som har hänt i valrörelsen, och det har ändå funnits många ikoniska ögonblick. Inget slår förstås när de sköt Trump i huvudet direkt sen TV, men en annan ikonisk sak som hände, det var att Trump tog anställning på McDonald's i en halvtimme. Och Kamala Harris, hon har ju sagt, jag har inte exakt koll på vad hon har sagt. Hon har sagt att hon har jobbat på McDonald's, hon har jobbat vid Pommes frites-stationen. Sen har det blivit ifrågasatt. Trump reagerar uppenbarligen på det här. Alltså han har sagt det väldigt tydligt. Han har hamrat in det. Att, varför är du här på McDonald's? Så säger han först sa han, I love McDonald's. I love jobs. Det är väldigt Trump. Men sen är det pang på Kamala om hur lying Kamala ljugit om hur hon jobbade där. Och McDonald's har officiellt gått ut och liksom dementerat det. Och nu står han där, exakt där hon sa att hon hade jobbat vid The Fry Station. Så nu har han jobbat 15 minuter mer på McDonald's än vad Kamala Harris gjort. Dessutom så gjorde han det här på Kamala Harris födelsedag. Hon fyllde 60 den dagen. Så han fick också stå där i McDonald's-uniformen och säga grattis Kamala, grattis på födelsedagen. Ja, så du är 60 nu. Men det finns andra saker, djupare saker här. Så en sak som är viktig är att Trump älskar McDonald's. Han gör verkligen det. Och det är inget han bara säger, utan han är känd för att han verkligen älskar McDonald's. Han har hyllat McDonald's i årtionden. Och han är ökänd för att han äter deras mat hela tiden. Inklusive sådana saker som att när han var president så beställde han ibland McDonald's mat till gäster i Vita huset. Så att enorma mängder Big Macs och sånt där dukades upp på de fina gamla borden där. Och det är en viktig del av Trumps folkliga framtoning, hans kontakt med den här genuina folkligheten som inte liknar någonting som någon annan politiker har. Så att när Trump jobbar på McDonald's så är det är som att en livslång kärleksaffär konsumeras på en ny nivå framför tv-kamerorna. Och han är ju verkligen fulla drag, man kunde ju se det på de här. Men en intressant sak är att samtidigt som det är en symbol för Trumps folkliga förankring så är det också en kristallisering av hans aristokratiska sida, därför att på något sätt så lyckas han var både mer folklig och mer överlägsen än andra politiker. Det här är någonting som flera personer har påpekat. Jag tycker att det är väl träffande att alla andra politiker hade tagit på sig en McDonald's-uniform. En sån här pikétröja med en logga på bröstet eller vad de nu har. Därför det är deras idé om folklighet. Trump gör inte det. Trump har aldrig på sig något annat än sina kostymer, förutom kanske när han spelar golf. Han tar bara av sig kavajen och sätter på sig ett förklä. Och det ser inte minsta konstigt ut. Det ser perfekt ut. Perfekt. Han har såklart en klarröd slips också, så att slipsens färg och de gula banden på förklädet bildar McDonald's profilfärger. Och förklädet är mörkblått. Så en nyans som liksom påminner om kavajen han tog av sig. Så det ser helt perfekt ut. Han smälter in så bra i McDonald's-köket, samtidigt som han ser ut som kungen av McDonald's. Och det är också något, det är någonting med bilden av en äldre man som står i skjortärmarna, en perfekt vit skjorta med slips och ett rejält förkläde över. Det är som en arketypisk bild från det förflutna, som en gammaldags butiksföreståndare. Jag tror att det är något som slår an strängar hos många. Alltså en bild från en svunnen tid, en bättre tid. Trump förkroppsligade det där konstigt nog även till sättet. Alltså det där trevliga, glättiga, pratiga sättet. En trevlig farbror som småpratar med en när man kommer in i hans butik för att köpa smågodis. Och jag, det är som att han bara liksom...
Var handlade du ditt godis när du var barn?
Nej. Det fanns inte när jag var liten. Det här, för mig är det här bara en sån mytologisk bild. Gubben som sålde smågodis mig när jag var liten, det var en sån här ofattbar slusk som jag var rädd för. Liksom. Men man vill ju ha godiset. Men det finns, jag har sett det här på film och på liksom bilder, och äldre generationer har kanske upplevt det själv i USA. Sen annars skulle jag säga att det finns andra typer av butiker, inte godisförsäljare, men kanske om du går in på en, jag vet inte, cigarrbutik eller något sånt där, så kan du hitta den här typen av person. Men det som intresserar mig är att Trump lyckas förkroppsliga så många arketyper, och det är så otroligt. Jag förstår inte hur han gör det. Men gång på gång får han till de här ofattbara memetiska fullträffarna och de här perfekta bilderna också, som det också finns från McDonald's. Flera så här helt perfekta foton. Han är så kusligt inkopplad i amerikanernas kollektiva undermedvetna. Och bara det gör att han nästan måste vara amerikanernas ledare. För att han är Amerika. På gott och på ont. Men det finns en riktig magi i det där. Ja. Boris, vad tyckte du om Trumps framträdande på McDonald's?
Alltså precis som jag lyckas förflytta mig in i en demokratiskt röstande kvinnas själsliv, så märker jag, inte bara på grund av det du ser, utan i andra diskussioner, att jag lyckas inte förflytta mig in i själslivet hos de som ser de där sakerna. Vilket är en brist hos mig, för att jag ska nu citera, det du beskriver är ju en appeal som verkligen går hem, alltså inte bara i USA utan hos vänsterkvinnor i Sverige, alltså intellektuella sådana. Jag avskyr Gunilla Brodej på Expressens kultursida av väldigt många skäl. Hon lyssnade på Joe Rogan och Trump. Jag måste faktiskt läsa ett rubriken "Hjälp, nu börjar jag gilla Trump". Hon skriver så här efter att ha lyssnat: i mysigt manligt samförstånd hittar Rogan och Trump en samtalston av ömsesidig respekt. Sällan har Trump framstått som så vettig, sympatisk och liksom stark. Han flyttar visserligen ut i ovidkommande stickspår, men ändå rätt underhållande betraktelser över långa Abraham Lincolns sängar eller hur snygga piloterna som rattar där från Swan. När Trump får prata om det han vill prata om utan att börja försvara sig kan man inte sluta lyssna. Visserligen skrävlas det om att han gjorde slut på IS och kommer att kunna sätta stopp för kriget i Ukraina. Men det är hur han låter, och han låter onekligen övertygande. Pappa är hemma liksom. Och det är liksom en vänsterpartistisk kulturtant det här. Så att Karfan har någonting som inte jag ser längre. Jag tycker bara illa om honom. Jag hoppas han vinner. Tycker ändå illa om honom.
Men det här är någonting som har att göra med jag vill prata om Joe Rogan. Jag vill absolut prata mycket om Joe Rogan. Men det här är någonting som handlar om McDonald's. Det är arketypen McDonald's och allting som McDonald's symboliserar i kulturen. Mycket mer i USA såklart än i Sverige. McDonald's står för helt olika saker i USA och i Sverige. På gott och på ont kan man säga. McDonald's har både högre och lägre status i USA än i Sverige. Och det finns liksom den här kopplingen som... För det är också McDonald's. McDonald's är associerat med Trump nu. På ett annat sätt än tidigare. Tidigare var det mer Trump som var associerad med McDonald's. Det var alltid han som liksom uppvaktade dem och bedyrade sin kärlek ständigt till McDonald's. Men nu, efter den här händelsen, så har det varit attacker mot McDonald's också. Det kom till och med ett utbrott av E. coli. 2 dagar efter att Trump gjorde sin grej så blev det ett enormt mediepådrag som jag inte tror hade... Jag tror att det knappt hade uppmärksammats om det inte vore för att Trump precis var där. Då vill man gärna liksom gärna slå till. Jag tror att det här är lite grann som en fälla som vänstern och medierna går i. Därför att de kan inte vara mot McDonald's. Den enda i USA som kommer undan med att vara mot McDonald's, det är RFK Jr. Han kan ju inte vara så glad över Trumps extra knäck vid fritösen.
Men samtidigt så är ju... alltså för mig... McDonald's i USA, jag tror för väldigt många amerikaner, det är ju liksom fattiga svartas hak.
Ja.
En vit man vill inte bli sedd på McDonald's. Exakt. Då är man ju liksom arbetslös knarkare ungefär. Så det är lite fräckt på något sätt.
Ja. Det jag menar med att det är liksom, McDonald's är ett större fenomen i USA än i Sverige,
ja,
kulturellt, men det har också mycket lägre status. Det är i Sverige inget man skäms för att äta på McDonald's. Jag känner ingen som skäms för att äta McDonald's i alla fall. Utan det är bara folk tycker det är ohälsosamt och liksom. Men det är väl okej att käka McDonald's. Men i USA är det precis som du säger, att man inte blir sedd på McDonald's. Och det finns oändligt många andra hamburgerställen som är så mycket bättre än McDonald's. Så varför skulle man äta där? Den enda orsaken är att man är väldigt, väldigt fattig. Det är det amerikanska perspektivet. Men det är det som är så intressant, alltså just därför så är det så intressant att Trump kan haka in i det här fenomenet på det här oerhört starka memetiska sättet. Och han är ju på många sätt som en väldigt smaklös, vräkig afroamerikan. Så det är klart att han ska jacka in i de där sakerna. Ja, Rogan, jag tycker absolut att vi ska säga någonting om Rogan. Det har ju varit enormt pådrag om just den här intervjun. Vi har ju pratat om det tidigare, om den här offensiven av podcastintervjuer som Trump har gjort. Han har väl gjort alltså ett dussintal åtminstone podcastframträdanden. Kulmen var ju då den största såklart, Joe Rogan Experience. Men han har hållit på med det här hela valrörelsen, och många av de här andra poddarna har också liksom miljontals tittare. Kanske liksom ensiffriga antal miljoner. Rogan har tvåsiffriga. Men det är ändå väldigt stora kanaler. Och de har många, många fler tittare och lyssnare än till exempel CNN och MSNBC och sånt. Det är viktigt att förstå att de här så kallade alternativa medierna, internetbaserade medierna, sen länge är de mycket större än de största tv-kanalerna. Så att de största poddarna, inte bara Joe Rogan utan andra också, de har fler lyssnare än de största tv-programmen har tittare. Så Trump har verkligen gått all in på den här strategin. Han har nått ut till enormt många folk som inte kollar på tv, unga människor. Men intelligenta, välutbildade personer. Alla studier som har gjorts visar att folk som lyssnar på podcast generellt är lite av en kognitiv elit. De har mycket högre utbildningsnivå och så vidare. Och generellt såklart, de är mer intellektuellt öppna och nyfikna eftersom de lyssnar på långa samtal om saker istället för korta soundbites som det blir i tv. Och Trump har gjort väldigt bra ifrån sig. Det är som den här kärringen som du citerar, Boris, i Sverige säger att man blir, jag blev också förvånad när jag hörde det första gången. Jag trodde Trump skulle köra sin vanliga grej som han gör på liksom presskonferenser eller på rallies och så vidare. Mm. Men han gör inte det alls. Det är som att han fattar. Jag vet inte om det kommer naturligt eller om han anpassar sig. Men jag trodde inte ens han hade en sån här sida. Jag ska ärligt säga det. Att jag trodde inte att han hade det här i sig. Att vara så här liksom så lugn, så eftertänksam, så inkännande. Så enormt tillbakalutad. Helt annan liksom, helt annan stil än vad man alltid ser. Men visserligen i gamla intervjuer och sånt där så kan man se lite liknande. Gammaldags tv-intervjuer.
Exakt, ja.
Så att, men han har verkligen hittat tillbaka till det. Och det sägs ju, jag tror vi pratade också om det här om veckan, att det sägs att Baron Trump, hans yngste son, har coachat honom genom det här. Alltså eventuellt att det var hans idé att göra podcast, men framförallt så tror jag att han har valt ut poddarna och han preppar sin far, berättar om den här poddvärlden han ska träffa. Joe gillar det här och Tio, han gillar de här sakerna. Så kanske coachar honom lite grann stilmässigt. Men samtidigt, det här är en annan sida av Trump som alltid, som jag vet, jag fattar själv att jag har tänkt fel, för att jag har ju sett de här gamla intervjuerna från 80-talet och 90-talet. Men den här lugna, tankfulla Trump som är liksom väldigt samlad och sitter och tänker och säger ganska genomtänkta saker, mycket utsvävningar och sånt såklart, men han känns samlad och allmänt rimlig och så här, sympatisk. Jag tycker inte att han är sympatisk. Jag orkar inte lyssna på de här samtalen. Men jag fattar verkligen att folk gillar det här jättemycket.
Mm. Jag undrar vad som skulle hända om jag orkar heller inte, men jag undrar vad som skulle hända om man körde, alltså jag tror den här stilen då lite förstärkt skulle funka på arenor också. Och då skulle det liksom, allt skulle brista. Då finns det inget som skulle kunna rädda Harris. Jag tror att det skulle funka alldeles utmärkt. Där är liksom vad nervösa amerikaner, de här demokratiska kvinnorna, de behöver ju liksom möta den här Trump, och de lyssnar inte på Joe Rogan. Så att, ja.
Det är alltså, Joe Rogan, det var ju liksom, som sagt, jag pratar lite om de andra podcasten för att jag vill betona lite grann att vissa människor får upp ögonen för det här nu bara för att det är Joe Rogan. Men jag vill bara säga att det här är någonting som Trump har gjort konsekvent hela valrörelsen. Joe Rogan är bara liksom körsbäret ovanpå.
Ja.
Men Joe Rogan, jag kollade det tidigare idag och YouTube-klippet med Trump Rogan hade 37 miljoner visningar. Så det var det tredje mest spelade klippet på Joe Rogans YouTube-kanal. Och det näst mest spelade var Edward Snowden med 38 miljoner. Så Trump har förmodligen redan gått om Edward Snowden och är då näst spelade klippet. Det mest spelade klippet var någon UFO-grej. Tror han hette Bob Lazar, någon sån här UFO-kuf med 61 miljoner visningar. Jag tror att Alex Jones gästspel hos Joe Rogan var ännu större. Eller var några åtminstone bland de fem största tidigare. Men de har ju tagit bort dem från YouTube. Så att,
yes.
Vet inte. Men de här siffrorna, de är partiella såklart. Det här är bara YouTube. Spotify, jag tror inte man kan se siffrorna där. Jag försökte hitta, men kunde inte se. Men det är så många miljoner, kanske tiotals miljoner där också. Och det är internationellt såklart, inte bara amerikaner. Men det är mest amerikaner som lyssnar. Och så du har liksom en stor tv-debatt eller någonting. Och du har kanske ett par, tre miljoner som tittar på det. Men nu har du plötsligt ett långt samtal som 50 miljoner människor lyssnar på. Det är liksom, vad kommer det här ha för konsekvenser? Alltså för valrörelsen och valutgången? Ingen vet. Det är omöjligt att veta för att ingen har gjort det här förut.
Nej.
Jag vet inte hur du ser på det, Boris, men jag känner att det är som en ganska enorm osäkerhetsfaktor i den här valrörelsen.
Ja, alltså för det är så här att om det är så att de här vita demokratiska förortsmammorna och bibliotekstanterna lyssnar på någon typ av podd där han framträder på det här sättet, så vet man inte vad som kan hända. Då kommer de att tänka liksom att ja, men han är inte, det är som Broderie säger, pappa kommer hem liksom. Det är, för Det där har ju demokraterna varit medvetna om och försökt lansera Tim Walz som pappa som kommer hem. Men det är han ju inte. Men Trump i det där formatet och med den framtoningen funkar ju faktiskt. Så att här ligger ju en jättelik landmina som kanske briserar. Det är fullt möjligt att det bara ser smack. Och de lämnar sina suvar och går in och röstar på Donald.
Alltså, du pratar om kvinnorna. Och det är absolut korrekt. För att det är det som är det politiska spelet där. Det är det som Harris måste liksom satsa på, den basen och så vidare. Men vi kan slänga in ett litet men här. Och det är att om alla män röstar på Trump så vinner Trump. Då räcker det med att en av dem också får sin fru och rösta på Trump så vinner han.
Men problemet är att alla de här demokratiska kvinnorna, de styr till stor del sina män. Alltså. Männen vill inte ha någon bråk i frukosten eller middagen eller på semestern. Så att jag har alltid räknat med att vinner man kvinnorna i den amerikanska medelklassen som är demokratiskt röstad, då vinner man kvinnorna, vinner man männen. Det är inte som förr.
Det kan vara så, men det kan också vara någonting som händer nu som inte är som förr. Som bland annat har att göra med liksom, vi kan kalla det för Joe Rogan-faktorn. Jag tror att det finns en chans att vi kommer se i liksom demografiska studierna efter valet att Trump dominerar mycket, mycket mer bland män i det här valet än han gör bland kvinnor. Och jag tror det är därför att han har kampanjat på ett så otroligt inriktat på män. Han vet någonstans att han har förlorat kvinnornas röster. Han kommer inte få dem. Så han går bara all in på att ta männens röster. Ta alla mäns röster. Och han har gjort det så hårt.
Ja, men det kan mycket väl vara så. För en sak får mig att tänka att han kanske har någon smart kampanjgeneral. Stone eller någon som styr upp det här. Och så just gör den strategin. Satsa på alla män. Vita som svarta. De vita männen lyssnar på poddarna om de är någorlunda skärpta. De svarta männen, de unga, framförallt unga svarta män, de vinner med musiken. För jag satt och tittade på vilka, du nämnde det här med vilka som ställer upp och sjunger och spelar för dem och jodlar. Och tittar man på artisterna som stöder Harris så kan det ju tyckas vara en så här jättelång lista, men det är ju liksom just vit mainstream-musik, Taylor Swift, Springsteen och
Eminem.
Så vidare.
Glöm inte Eminem.
Va? Och Eminem också. Men tittar man på de mest kända svarta musiker som ställer upp för Trump, alltså det är ju inte en så här halvalkade countryartister. Det är ju svarta liksom. Rätt många svarta gangsterrappare. Varav Trump dessutom har benådat två. Och de man inte tar med poddar bland männen kan han mycket väl ta med hjälp av Kanye West och Kodak Black och en 7-8 till, alltså 50 Cent. Så att det kan vara väldigt smart det här. Smartare än jag hade föreställt mig.
Om vi tittar på några faktorer till. Vi har opinionsmätningarna. Vi har en ganska märklig situation just nu. Trump leder i alla swing states, senast jag kollade häromdagen. Små marginaler i de flesta fall, men det är en tydlig trend. Trump har haft övertag i alla swing states genom hela valrörelsen. Jag har pratat om det här förut, att det pratar lite för lite om det, så jag tar mig friheten och påpekar igen. Alltså, Trump ledde över Biden oavbrutet och med god marginal i liksom ett års tid, mer än ett års tid. Harris, när hon kom in på scenen och hade den här enorma boosten efter att hon blev kandidaten, så tog hon ledningen, och nu pratar jag alltså om sammanvägda polls i swing states. Poll of polls för swing states. Det vill säga det som betyder någonting, det som faktiskt avgör valet. Hur det går i swing states. Harris hade sedan ett övertag från den 27 augusti till den 20 september. Alltså en knapp månad. Så att av de senaste 365 dagarna så har Trump haft ledningen samtliga dagar, förutom 24 av dem. Det här från augusti till september. Men sen 20 september så har han återigen oavbrutet haft ledningen. Så att det var liksom den här perioden, precis efter att Harris blev kandidaten och världens alla medier gjorde absolut allt de kunde för att boosta henne. Och sen den mediepushen ebbade ut, så har Trump haft ledningen igen, som han haft hela tiden tidigare. Och nu är trenden att han drar ifrån, även om det inte är jättestora siffror på marginalen. Dessutom så leder han nu nationellt för första gången, det vill säga motsvarande popular vote, vilket inte spelar någon roll för valutgången, men det kan ha en viss psykologisk betydelse. Så att Trump mäter han leder i alla sorts opinionsmätningar. Om man jämför med tidigare val så är det en enorm skillnad. Så en vecka innan valet 2016 så ledde Hillary Clinton i alla swing states med större marginal än Trump leder med nu. Och hon låg såklart långt före i nationella undersökningar, nästan hela valrörelsen. Och marginalen var liksom 5-10 procentenheter under större delen av tiden. 2020 så hade Biden också ett mycket större försprång, såklart närmare 10 procentenheters marginal i nationella undersökningar och uppemot 5 procents marginal i swing states. Men ändå vann han inte med en så enorm marginal. Så Trump ligger mycket bättre till nu än han gjorde 2016 och 2020. Så opinionsmätningarna är inte allt så klart. Det finns mycket att vara skeptisk mot där. Det finns mätfel. Det finns många som tror att det fanns mätfel i de tidigare valrörelserna som nu har korrigerat. Kanske har man till och med överkorrigerat i Trumps fördel. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Vi kan bara spekulera. Men det är en av de främsta indikatorerna som vi har. Och de talar entydigt till Trumps fördel.
Mm.
En annan sak som vi har är betting. Ja, fortsätt.
Nej, kör du.
Jag tänkte bara säga att vi har bettingmarknaden också. Man brukar ofta ta upp dem i samma andetag. Bettingmarknader borde egentligen vara de mest intressanta indikatorerna. Prediktionsmarknader är, teoretiskt sett, borde de vara mycket mer tillförlitliga än opinionsmätningar. För att i teorin då så möjliggör ju prediktionsmarknader för experter och insiders att ge signaler om sina insikter med starka ekonomiska incitament att vara sanningsenliga. Så det är en väldigt, väldigt bra idé att låta folk sätta pengar på ett visst utfall. Tyvärr så har ju prediktionsmarknader blivit så extremt styvmoderligt behandlade. De har till och med varit förbjudna. Så nu håller man precis på att luckra upp de där reglerna, så att man håller på att legalisera i USA betting på politiska utfall. Men resultatet av det som har hänt i praktiken under åren, det är att det finns inga välutvecklade och mogna marknader där. Så de marknader som finns för politisk betting, de är unga och omogna och små, framförallt är de små. Så att de alstrar inte så mycket expertis som de skulle kunna göra, och de är lätt manipulerade. Så vi har sett nu under valrörelsen att en eller ett par tre aktörer har kunnat styra priserna väldigt mycket genom att lägga in några miljoner dollar på de här marknaderna. Så det som hänt i praktiken är att enstaka personer har satsat stora summor pengar på att Trump ska vinna. Vilket har drivit upp den implicerade förväntade sannolikheten att Trump ska vinna till liksom 60%, 70% och sånt där. Så att han har liksom ett enormt stort övertag på bettingmarknaderna. Och det här diskuteras också på BBSN och alla möjliga sammanhang. Folk är intresserade av de här siffrorna. Min personliga uppfattning är att jag tror att man ska ta de här siffrorna med en skopa salt. Jag bryr mig ärligt talat inte om dem alls. Jag ser dem som helt värdelösa i termer av prediktionsvärde. Och det säger jag som någon som är, så jag är en fanatisk anhängare av prediktionsmarknader som idé. Och jag var själv väldigt aktiv på gamla Intrade, om det är någon som minns, back in the day, innan de stängde ner Intrade. Det var alltså amerikanska staten som stängde ner. Jag tror att det var efter valet 2012. Så jag bettade valen 2008 och 2012. Så satt jag liksom och satsade pengar på Intrade och spelade på utfallna olika val och sånt där. Men jag tror, just nu så tror jag bara inte den funkar. För att de är för omogna och labila och lätt manipulerade. Så kanske att vi kommer ha tillräckligt bra prediktionsmarknader nästa val. Eventuellt, eftersom de håller på att legalisera nu. Men jag tror bara inte vi har det i år.
Nej, den där siffran är inte så mycket att titta på. Och sen finns det en sagt av så många osäkra faktorer som kan fälla... Alltså det är så mycket som fortfarande är dolt i människors huvuden, alltså viktiga avgöranden. Så det gör det till det osäkraste valet på länge. Även om jag då som sagt jag tror att Harris tar hem det till slut. Om inte annat med lite manuell hjälp på... Det gäller röstutfallet.
Så inför valdagen nu, den sista, du har varit inne på det redan, Boris, så att det sista avgörande som händer, det är den slutmobiliseringen på valdagen. Den har ju delvis redan börjat på grund av förtidsröstning. Så det är miljontals människor som har röstat redan. Men det är liksom det stora spelet, att faktiskt få folk att gå ut och rösta på valdagen eller gå och förtidsrösta. Och nu för tiden så måste vi också i ground game, som det kallas, så måste vi inkludera spelet om själva valsystemet. Alltså mobilisering av valarbetare, valövervakare, kontroll över röstningsmaskinerna, insyn i respektive delstat och county, hur de hanterar valen och så vidare. Men det här är liksom de politiska maskinerna som framförallt går igång de sista veckorna och inte minst de allra sista dagarna, alltså på tisdag nästa vecka, det då verkligen gäller. Ofta är det nog så i praktiken att val avgörs på valdagen. Inte av att folk bestämmer sig för vad de ska rösta på, men att partierna lyckas mobilisera så eller så många väljare att gå till valurnan. Och här har demokraterna förmodligen fördel. Alltså eventuellt så har de en jättestor fördel. Förmodligen har de en stor fördel, för de brukar alltid ha det. För att de har en mycket starkare maskin för de här sakerna. De är historiskt mycket bättre på att mobilisera fotfolket. Republikanerna, de har inte lika stort behov av mobilisering, för att deras väljare är mer välordnat och självgående. Men de har inte samma sorts kapacitet som demokraterna, även om de skulle vilja. Och demokraterna är såklart enormt mycket bättre än republikanerna på valfusk. Det är liksom inte ens en jämförelse. Så att min bild av det här, det är att nästan alla faktorer talar för att Trump kommer att vinna. Förutom de som är i spel just på valdagen och valnatten. Så att om det bara var att idealisera liksom ett rättvist val, fair election, där respektive sida bara körde sin bästa kampanj, och sen dagen innan valet så satte man allt på paus, lämnade allting till väljarna, då skulle Trump vinna. Han kanske till och med skulle vinna en landslide. Men i och med att det inte är så val går till i USA, så är utfallet istället väldigt, väldigt oklart. Jag tror inte det finns någon som kan förutsäga de här sakerna korrekt, för att det finns ingen som har den sortens insyn i hur den demokratiska maskinen kommer att agera den 15 november. Jag tror inte ens att det finns någon enda person inom det demokratiska partiet som vet det. Så i slutändan så kanske vi bara har magkänsla att gå på. Du, Boris, du har redan sagt, och du har gjort din prediktion sen tidigare som du står fast vid. Min magkänsla är att Trump kommer att vinna. Därför att jag tror att han kommer helt enkelt få fler röster än Harris i alla, eller nästan alla, swing states. Vilket är det som betyder någonting. Jag tror han kommer förlora popular vote, precis som 2016, men vinna electoral vote. Demokraternas bas, de är så pass demoraliserade efter allt som hänt det senaste året, att jag tror inte de kommer kunna uppbåda sitt A-game när det gäller mobiliseringen och valfusket. Alltså de fick en otrolig energi på grund av Obamas kandidatur. Att han var en så speciell kandidat. Och också i viss mån 2020 så fanns det en väldigt stark liksom, negativ energi mot Donald Trump. Den här gången, det är mycket mer avslaget i den demokratiska leden. Det finns inte den här pullfaktorn, den här positiva aspekten att det finns något man kämpar för. Och det finns heller ingen stark liksom eld bakom åt andra håll, att alltså någonting som man kämpar mot. För att folk är inte lika rädda för Trump längre. Han har redan varit president i 4 år. Världen gick inte under. Så det är faktiskt det jag känner i maggropen. Jag tror, som sagt, jag tror inte någon kan göra exakta förutsägelser, men min magkänsla är att Trump vinner. Ingen landslide, men han vinner. Det blir ungefär samma siffror som 2016. och han blir president. Därför att om de skjuter honom igen och lyckas döda honom den här gången, då blir J.D. Vance president, vilket eventuellt skulle vara en ännu värre mardröm för demokraterna. Och ett viktigt korrelat till den tesen, det är att om Trump blir mördad, särskilt om det händer ganska snart efter valet, då måste vi seriöst fråga oss huruvida det var Peter Thiel och Elon Musk som låg bakom det. De använder Trump för att bootstrappa Vance och sen tar de bort Trump i ekvationen så att deras egen man kan ta över. Alltså på sätt och vis så kanske det skulle vara det ultimata drömscenariot. Men jag vet inte om man vågar hoppas på det.
Vi får se hur hårdföra Peter och Elon är. Vi får se. Men det finns ju ett alternativ till. Dels, som sagt, just det här du ser om den demokratiska apparaten. Det finns ingen som ens i toppen som vet hur den kommer att agera. Men just det här, den demokratiska apparatens styrka, alltså den har ju ett sånt extremt, det är ett klientparti. Det finns inget parti i världen som har en så effektiv klientapparat. Och så där man reagerar med ryggmärgen och både fuskar och bussar. Och sen, om någon kommer att dö, så tror jag att det är Tim Walz. Det mest rationella någon del av den djupa staten som är våldsam och handlingskraftig kan göra, det är att skjuta vicepresidentkandidaten. För då får kamelen en massa sympatier och en extra push. Så det är ingen republikan man skjuter, det är en egen för att få sympatier. Och det kan hända. Det kanske är därför de valde honom, han är ganska umbärlig.
Ja, väldigt, väldigt spännande. Och det som du säger om det demokratiska partiet, det är verkligen sant. Alltså, för mig har det varit nästan skrämmande att få inblick i vilken sorts människor det finns i demokratiska partiet som styr upp allting. Alltså fotfolket ute i delstaterna, liksom ledande personer i de fackföreningarna som styr väldigt mycket såklart. De är så stenhårda. De är otroligt intelligenta, hänsynslösa och otroligt mycket hårdare. Mycket mer liksom ideologiska och liksom hårda leninistiska typer än man någonsin ser i offentligheten. Och de är alltså bland de mest onda människor man kan tänka sig. Alltså de är så här riktigt hårda, vedervärdiga människor liksom. Som känns för mig mer liksom monströsa och skrämmande än nästan alla liksom kommunister och sånt man ser. Det här är liksom de riktiga. Det är vår tids riktiga leninister.
Ja, men faktiskt. Ja.
Och de kan de här grejerna. De är otroligt bra på de här sakerna. Och de liksom den sämsta av dem springer cirklar kring den bästa som republikanerna har. Så att det där är liksom, det sägs att att republikanerna har en särskild organisation nu som håller på med de här liksom stämningarna, rättsprocesserna mot delstaterna preemptivt för att förhindra valfusk. Så att det är också en joker i leken, att vi inte vet liksom om den strategin kommer att funka. Men de säger att de har haft en särskild apparat på plats med massor med jurister och sånt där. Så att, ja, väldigt, väldigt spännande inför tisdagen i alla fall.